God fortsättning på det nya året. Det är någonting speciellt när man får ta avstamp i någonting nytt. Håller ni med mig? Det är liksom som att det skapas en förväntan. Vad är det liksom som ligger framför? Och jag tycker mig ana att det finns en längtan och en förväntan hos Gud att göra någonting nytt ibland sitt folk. Det är liksom som när man läser Guds ord så kan man se att jag menar, från den allra första början han skapade himmel och jord till att han lovade att en dag så ska jag göra det igen på nytt. Uppenbarelseboken 21 och vers 5 säger, se jag gör allting nytt. Det är som att man kan se att ja, men Gud han har sina löften, sin plan, sina, liksom, det han har sagt, det håller. Och sen ändå så talar han om det nya. Att han vill göra det nya, han vill göra det igen ibland sitt folk. Och kanske är det så att vi ibland går iväg lite ifrån det som Gud har tänkt från allra första början. Att vi kommer lite så här på villovägar. Och kanske är det så att han bara vill påminna oss om visionen, om uppdraget, om kallelsen. Om det han har för oss var och en och för oss som församling. Se, jag gör någonting nytt ibland er. Och kanske är det så att det nya som ligger framför dig, som ligger framför oss som kyrka, är någonting som redan är liksom uppenbarat, som vi redan har fått till oss i visioner, i tankar och i drömmar, i Guds tilltal. Men det kanske ligger lite liksom borta, kanske ligger lite avlägset. Men kanske är det tid att Gud vill ta upp det igen och påminna oss om det. Det han har talat om. Vi har precis sjungit, du har alltid varit trofast. De löftena som det och det han har sagt, det är ord som håller. Han har liksom inte ändrat sig. Men han vill ändå göra någonting nytt ibland oss. Jag tänker vi läser ifrån Jesaja kapitel 43. Vers 18-21 så står det så här. Tänk inte på det som har hänt. Bry er inte om det som var förr. Se, jag gör någonting nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Markens djur ska ära mig, schakaler och strutsar. För att jag förser vildmarken med vatten och öken med strömmar. Så att mitt folk, mina utvalda, kan dricka. Och det folk som jag har format åt mig ska höja mitt lov. Samma budskap, samma evangelium, samma Gud, samma uppdrag. Men ändå talar Gud om att göra någonting nytt ibland oss. Varför gör han det? Jag tror att det är att det finns ett sökande efter Guds hjärta. I för varje tid och i varje situation som vi står i. Ja, men Gud, vad har du för mig just nu? Vad har du för oss just nu? Att vi liksom inte bara ska liksom stagnera. Lita på gamla välsignelser. Eller tycka att det var bättre förr. Utan söka Gud för varje tid. Och nu har vi en ny tid. Se, jag gör någonting nytt ibland er. Jag tänkte... Det finns någon sak som jag har känt ligger på mitt hjärta inför det här året som vi precis har börjat och inför den tiden som vi står i. Och det är många med mig som upplever det. Och det är att det är dags för en ny generation av unga att få möta Jesus. Amen, eller hur? Och det här är någonting som bara pockar på överallt och som vi förstår är på gång. Bara den här veckan nu som ligger framför så kommer nationer den 15 januari tror jag det är, samlas för att bara ropa till Gud om att generation Z, alltså dels de här unga som var på scenen, ska få uppleva Jesus. Att det ska få bli en ny generation av människor, av unga som älskar Jesus. Inte bara en kunskap om honom utan att få lära känna honom. Och det tror jag är på gång. Och jag hoppas att vi som församling är redo att se det, ta emot det, uppmuntra, pusha och stötta. Jag frågar Isak. Det här är ju en kille som vi saknar men som är hemma över jul och nyår och ska tillbaka imorgon. Men jag frågar Isak. Har du någonting bara kort som du vill säga inför på gudstjänsten idag? För jag tror att flera som Isak, som Junia, som Farah, som Malva, som allihopa här unga ska få predika för oss. Som ska få visa på något vis gå före. Det tror jag. Så därför tänkte jag, jag lämnar micken en liten stund. Får du berätta lite, bara kort.
Ja, så jag visste inte riktigt vad jag skulle dela idag. Men jag tänker jag tar det som är på mitt hjärta helt enkelt. Jag kände att det är viktigt att följa sanningen. Eller att ofta kan det vara att man, i alla fall för min del, har varit på lite läger och så här liksom. Att man har varit på Unite eller såna här stora konferenser liksom. Ja, fått en sån här push liksom, nu ska jag följa den här känslan liksom. Det här var fett nice, nu fortsätter jag på det här liksom. Och så gör man det i 2 veckor och sen så var det roligare att göra andra grejer. Men jag tror att, jag har varit iväg på bibelskolan nu i 3 månader ungefär, för de som inte vet. Och jag har väl tänkt mycket på det här liksom, att hur ska jag hålla mig fast liksom, eller hur ska jag fortsätta hålla stabil grund liksom även när jag kommer tillbaka hem, så det inte blir en sån här lägerkick liksom som det har varit så många gånger. Och jag vet inte, på senaste så har jag väl bara känt att det är liksom att hålla blicken på sanningen och inte blicka på liksom känslorna som man, alltså här, känslorna är en väsentlig del liksom, eller en så här jätteviktig konsekvens av att följa sanningen. Men jag tror inte att det är känslan i sig man ska liksom, det är inte där man ska följa. Ett ställe som jag kommer tillbaka till lite är, ja, det är ganska långt och ganska kanske komplicerat, jag vet inte, men jag tar i alla fall början. 2 Petrusbrevet 1:5-8 framförallt, så står det: gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt, i insikt självbehärskning, i självbehärskning uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan. Ja, och sen rabblar det ganska mycket vidare så här liksom, att men just att det börjar i våran tro, och vem tror vi på? Det är sanningen vi tror på liksom, så att vi börjar i sanningen, så kommer liksom gudsfruktan och självbehärskning och kärleken och allt det här kommer liksom som en automatisk konsekvens efter att vi följer liksom sanningen. Och då blir det på något sätt mycket mer stabilt. Och man kan, ja, jag tror ni fattar vad jag menar.
Amen. Tack älskade Jesus för den här dagen. Tack älskade Jesus för en ny generation av unga som älskar dig, Herre. Tackar dig Fader för att vi kan få lita på det du har sagt i ditt ord. Att vi kan få lita på sanningen och att vi kan ha vår blick fäst på det, Herre. Det du har sagt, dina löften, Herre. Tack Jesus för det. Tala till oss den här gudstjänsten. Fortsätt Herre och göra det verk som bara du kan göra, Herre. Tala genom ditt ord, Herre. Tack för att vi vet att ditt ord är levande och verksamt. Skarpare än något tvegat svärd. Så därför ber vi Gud att du ska tala genom ditt ord till oss idag i Jesu namn. Amen. Idag har jag en fråga i min predikan till mig själv och till dig. Och det är: vad är det du ser? Vad har du för ögonen? Vad är det du ser? Vad är det jag ser? För ett par dagar sedan så åkte jag skidor. Vi åkte slalom. Jag hängde med ungdomarna i en backe, det var mörkt. Och då skulle vi åka en backe som var avstängd för att det inte fanns några lampor. Och jag följde med. Och sen svänger de av i skogen. Och jag har skidglasögon, så jag ser ingenting. Det enda jag känner är att det går liksom. Och det känns lite farligt. Jag känner att det här kommer inte sluta bra. För jag ser ju ingenting. Och det guppar. Och så säger Junia till mig: men mamma, du måste ta av dig glasögonen. Jag bara, ja. Och så med glasögonen börjar jag ju se lite i alla fall var jag åker. Och det var ju väldigt skönt. Och sen kunde jag fortsätta följa vägen. Och sen så kom jag ut på andra sidan. Och sen kom jag levande därifrån. Och här står jag idag. Ibland så har vi saker för ögonen. Och ser saker som gör att vi inte ser klart. Men vad har du för ögonen? Vad har jag för ögonen? Vad har vi för blick? Var har vi satt våran blick någonstans? I 1 Mosebok så läser vi om Abraham. Den man som Gud kallade till far för många folk. Abraham, han hette från början Abram. Han växte upp i en stad som hette Ur. Levde väl på den tiden ett väldigt normalt liv, tänker jag. Men Gud, han hade en kallelse och ett uppdrag för Abraham. Och det var att han skulle bli far till många folk. Alltså många generationer skulle komma efter Abraham. Det här är någonting som Gud också talar till Abraham om i flera tillfällen som vi kan läsa i Moseboken. Och när Abraham kommer in i ett landet Kanaan så säger han att dina efterkommande ska jag ge dig. Och så sluter han ett förbund med Abraham. Och vi läser i första Moseboken kapitel 13, vers 14-15. Så står det så här i linjeversen. Lyft din blick och se dig omkring från den platsen där du står. Mot norr och söder, öster och väster. Hela det land som du ser ska jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid. Lyft din blick och se dig omkring. Gud uppmanar Abraham att lyfta sin blick. Mot söder, mot öster, mot väster, mot norr. Och så talar Gud profetiskt in i Abrahams liv att det här som är framför dig, det kommer en dag att vara ditt. Och så fortsätter han lite längre senare att tala till Abraham av att du ska en dag bli far till många folk. Mitt i en tid är Abraham och Sara som, ja, när tiden går, blir lite äldre och gamla. Och är dessutom barnlösa. Och någonstans på vägen så börjar ju Abraham och Sara känna så här. Ja, vi kanske ska fixa till det här med Guds löften. Och Sara ser till att Abraham får barn med en egyptisk slavinna. Men det var inte den lösningen som Gud hade tänkt. Det var inte det som Gud hade talat till Abraham om. Och gång på gång när vi läser i första Mosebok så ser vi att Gud sluter förbund med Abraham. Och påminner honom om löftet. Och Abraham fortsätter ha sin blick på vad är det Gud har sagt, vad är löftet, vad är det vi är på väg. Och till och med när Abrahams son Isak föds och Abraham nästan liksom får offra honom så är blicken riktad på vad Gud har lovat. Och vad var det Abraham såg? Vad var det som gjorde att Abraham genom alla år utav utebliven liksom, bönesvar, uteblivna profetiska ord, uteblivet att han inte såg det som Gud hade talat om. Vad var det som gjorde att Abraham höll fast? Jo, gå till mig, med mig till Romarbrevet kapitel 4 och vers 18. Då ska vi läsa fyra verser där. Där hoppet var ute hoppades han ändå och trodde och blev så far till många folk. Som det var sagt, så ska din avkomma bli. Han vacklade inte i tron när han tänkte på sin döda kropp. Han var omkring 100 år och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löften utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Fullt övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Därför räknades det honom till rätt. Färdighet. Abraham valde att hålla blicken fäst på löftet. Även när det såg omöjligt ut. Och till sist så kom löftet i uppfyllelse. Och det var lite det här Isak var inne på. Alltså vad har Gud sagt? Vad är sanningen? Vad är det vi ska förhålla oss till? Vad ska jag sätta min blick på? Vad är det jag liksom? Vad har jag för ögonen? Vi fortsätter läsa Hebreerbrevet. Kapitel 11 och vers 8. Så står det så här. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv. Och han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde han i löfteslandet som i ett främmande land. Han bodde i ett tält med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte. För han väntade på staden med de fasta grundvalarna vars byggmästare och skapare är Gud. Genom tron fick även Sara, som var ofruktsam, kraft att bli mor till en ett fast att hon var överårig. Hon tänkte att den som har gett löftet var trofast. Därför fick också en enda man så gott som död, barn så talrika som himmelens stjärnor och oräkneliga som sandkornen på havets strand. Hebreerbrevet 6:15 säger: så fick Abraham efter tålmodig väntan vad Gud hade lovat. Gud talar till Abraham, och efter lång tid och på ett mirakulöst sätt så föds Isak. Och utifrån Isak så föds Jakob. Och utifrån Jakob Israels 12 stammar. Och från Judas stam så kommer Jesus. Och Jesus han blir räddningen för judarna och för alla folk. Och en dag så ska han komma tillbaka till det land som Gud gav till Abraham. Gud är trofast. Han håller fast vid det han har lovat. Så frågan är vad vi väljer att sätta vår blick mot. Vad är det vi ser? Vad är det du ser? Vad är det jag ser? Vad är det vi som församling ser? Vad har vi för ögonen? Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Det står i Johannes kapitel 4, vers 35. Och det är Jesus som uppmanar. Säger ni inte, 4 månader till, sedan kommer skörden. Men se, jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Det är lätt att förlora fotfästet och fokus. Det är lätt att ta på sig skidlösa ögonen som man inte ser speciellt bra. Det finns många saker som kan göra, som bidrar till att vi faktiskt gör det. Men Paulus säger i andra Korinthierbrevet kapitel 4 att vi ska liksom inte rikta blicken mot det synliga. Utan vi ska rikta blicken mot det osynliga. För det synliga, det är förgängligt, säger Paulus. Men det osynliga är evigt. Så vi får liksom en massa uppmaningar om att vi ska ha blicken fäst på vad Gud vill. Vi ska ha blicken fäst på vad han vill göra. Vi ska ha blicken fäst på det som är utav evighetsvärde. Men det är inte alltid bara så lätt att säga det. Men hur gör vi det? Jag vet, nu blir det många bibelord igen. Men det är ju det jag har inte så mycket bra att komma med själv. Så nu, Bibeln är ju bra. Habakuk. Följ med mig. Slå upp Habakuk 2. Vi får bläddra lite mer i början. Eller mer i mitten början. Typ där. Kapitel 2 och vers 1-3. Där står det så här. Jag ska stå på min vaktpost och ställa mig i tornet. Jag vill spana för att se vad han ska tala till mig. Vilket svar jag ska få på min klagan. Herren svarade mig och sa: skriv ner synen. Gör den tydlig på tavlor så att den lätt kan läsas. För synen väntar ännu på sin tid. Han skyndar mot slutet och sviker inte. Om han dröjer, vänta på honom. För han kommer helt visst. Han uteblir inte. Jag ska ställa mig på min vaktpost. Jag ska ställa mig i tornet. Jag ska spana för att se vad han ska tala till mig. Det här talar om ett aktivt beslut om och en förväntan på: Gud, tala. Tala in i mitt liv. Tala in i församlingen. Tala. Gör det. Låt mig få höra din röst. Påminn mig om löftena. Och ja, jag ställer mig. Jag ställer mig på min vaktpost. Jag ställer mig i tornet. Jag spanar efter vad du ska tala till mig. Jag är redo att höra din röst. Jag gör mig tillgänglig, Gud, för att du ska kunna tala till mig. Och det här tror jag är en del av den här tiden som för oss som församling. Den här januari månad när vi avsätter speciell tid i bön och fasta. Och fokuserar lite mer om: Gud, vad har du? Vi ställer oss på vaktposten. Och Gud, nu får du tala. Tala till oss. Vi gör oss tillgängliga för det. Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Amen. Löftena, de står fast. Ibland är det omständigheter runt omkring oss som gör att löftena blir liksom lite dolda. Att vi inte längre ser speciellt klart. Ibland är det våra egna prioriteringar, våra egna felsteg som gör att vi inte längre ser klart. Men låt oss ställa oss på vaktposten. Orden från Habakuk, de talar om det aktiva lyssnandet. Jag vill höra dig, Gud, tala. En förväntan på att Gud ska tala och att också göra sig redo för det. Och när han talar, då lyssnar vi. Vi skriver ner, vi håller fast. Och vi sträcker oss emot det. För vi vet att det osynliga, det är det vi ska rikta blicken mot. Inte mot det synliga. Det osynliga, för det är det som har av evighetsvärde. Och Paulus, den apostel som fick sin himmelska syn, alltså det mötet med Jesus, när Gud uppenbarade för honom, Jesus uppenbarade för honom vad han skulle göra, vad han skulle vända om och vad som låg framför honom. När han i Apostlagärningarna håller ett försvarstal till en kung, så säger han så här: därför, kung Agrippa, har jag inte varit olydig mot den himmelska visionen eller himmelska synen. Alltså, jag såg vad du talade till. Jag mötte dig. Jag vet vad du kallade mig till. Och därför håller jag fast. Jag håller fast vid det du har talat till mig om. Väljer vi att göra det? Eller väljer vi att fokusera på det som vi inte har? På våra brister. Våra egna brister. Eller på varandras brister. Allt det som vi inte liksom lyckas med och får till. Eller det vi inte liksom är som vi skulle vilja vara. Eller väljer vi att lyfta blicken. Se vad Gud kallar oss till. Se vad han vill göra oss redo för. Lyft blicken. Det blir liksom en direkt uppmaning ifrån Gud. Att inte bara se på det som är runt omkring. Att inte bara se liksom omständigheter, utan att lyfta blicken. Varför talar Gud, eller varför talar Jesus så mycket om att lyfta blicken? Varför talar Gud till Abraham om att han ska lyfta sin blick? Varför predikar Paulus om att vi ska fästa blicken på det osynliga? Varför talar Jesus om evangeliet om att vi ska lyfta våran blick? Jo, för att det är väldigt, väldigt lätt att tappa fokus på vad Jesus vill att vi ska göra. Vi har ju också en motståndare som inte vill att vi ska lyfta våran blick. Vi har en motståndare som vill att vi ska fokusera på allt det andra runt omkring. Så att det blir liksom jobbigt. Lyft blicken. Ställ oss. Tänk om vi får stå på vaktposten och spana på vad Gud, efter Gud, vad han vill tala till oss. Slå gärna upp Filipperbrevet kapitel 3 och vers 12. Det står så här: inte så att jag redan har gripit det, eller som jag redan har nått målet. Men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag har gripit det än, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och jag sträcker mig mot det som ligger framför. Och jag jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himmelen i Kristus Jesus. Så bör vi tänka, vi som är mogna. Och tänker ni annorlunda i något avseende, ska Gud uppenbara också det för er. Låt oss bara hålla fast vid det vi har nått fram till. Han griper våra hjärtan. Han talar till oss. Låt oss hålla fast vid det han säger. Hur får jag egentligen Guds vision för mitt eget liv och för församlingen? Hur får jag Guds vision? Jag vill bara säga, du är inte här utav en slump. Du är inte skapad av en slump. Han visste precis vad han gjorde när han skapade dig. Han visste precis vad han gjorde. Läs gärna psalm 139 när du kommer hem. Och bara tänk hur fascinerande, fantastiskt det är. Att just du är den du är. Och vilken fantastisk roll som du har. Och Gud kallades inte att göra någonting som vi faktiskt kan göra på egen hand. Den är ju lite... Hängde ni med? Han kallar oss inte att vi kan göra saker som vi kan göra på egen hand. Utan han kallar oss ofta till att göra saker som vi inte klarar av. Oj. Varför? Jo, för att han ska få komma med sin kraft, sin nåd. Så om du känner så här, jag har ju den här längtan. Tänk om vi skulle kunna få göra det här, men det här klarar jag aldrig av. Helt rätt, det kanske är precis det som Gud talar till dig om. Det var ju inte så att Abraham fixade det här med ett far till många folk på egen hand. Han kallar oss till att göra saker som vi inte klarar av på egen hand. Den är utmanande, men jag vill skicka med den idag. Igår morse så vaknade jag med en berättelse från Lukas kapitel 18. Jag vill läsa den med. Lukas evangeliet kapitel 18. Nu är vi tillbaka i den nya delen av Bibeln. Då var det så här. När Jesus närmade sig Jeriko satt en blind man vid vägen och tiggde. Han hörde folk gå förbi och frågade vad som hände. Och man berättade för honom att Jesus från Nasaret gick förbi. Och då ropade han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Det som gick främst sa åt honom att tyst, men han ropade bara ännu högre: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. Och när han kom närmare frågade Jesus: vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade: Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus sa det till honom: du får din syn. Din tro har frälst mig. Nej, Jesus genast kunde han se. Och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det prisade Gud. Även om den här är en berättelse som handlar om en fysiskt blind man som Gud rörde vid, så tror jag att vi kan göra den här bönen till vår egen. Herre, gör så att jag kan se. Gör så att jag kan se. Gör så att jag kan se din vilja, din väg. Låt mig få se din väg. David skriver i psalm 139 att se till om jag är på en olycksväg och leder mig in på den eviga vägen. Gör så att jag kan se. Tänk om det kunde vara våran bön tillsammans i det här början av året 2025. Gör så att jag kan se dig, Gud. Framför allt, se korset. Se verket som du har gjort. Se vad du har gjort i mitt liv. Frälsningen, upprättelsen, befrielsen. Men också se vad du har för mig, för oss, för människor i den här staden. Låt mig få se. Låt mig få ha din blick. Hjälp mig lyfta blicken och få se. Det är min bön. Jag önskar att du ville ta den och göra den till din bön. Det fanns en kvinna som hette Helen Keller. Henne har du kanske hört talas om. Hon levde i början av förra seklet. En amerikansk författare som när hon var 1,5 år blev allvarligt sjuk. Så hon blev döv och blind. Hon har, det finns många citat, och hon har sagt väldigt bra saker. Men en av de saker som hon sa, kanske har ni hört det. Det är när hon får förfrågan att liksom, vad är det värsta med att inte kunna se? Då säger hon att det är mycket värre att ha syn, men att inte kunna se. The only thing worse than being blind is having sight with no vision. Alltså att ha syn, men ändå inte se. Och det påminner mig om bibelordet i Ordspråksboken att utan uppenbarelse så går folket vilse. Det finns engelsk översättning som säger: without vision people will perish. Alltså jag förgås utan en vision. Utan att jag ser klart. Hur ska jag då veta vägen vidare? Och ibland är det ju så att man är i perioder när man faktiskt inte ser vägen vidare. När man inte vet nästa steg. När man faktiskt inte alls ser. Där har jag varit flera gånger om. Men på något vis bara: Gud, vad har du talat om? Vad är dina löften? Vad är det du har sagt? Och så får man ställa sig på vaktposten. Och så får Gud fortsätta tala in i ens liv. För det är han som har gett löftet. Han är trofast. Han håller fast. Han ändrar sig inte. Och jag tror att i sådana perioder när man känner sig lite förvirrad. När man inte vet nästa steg. Då är det ännu viktigare att dra sig nära Jesus. Att låta han på nytt få tala. Kanske är det så att man behöver. Du kanske sitter här och bara känner att jag behöver vision för mitt äktenskap. Jag behöver vision för min arbetssituation. För min vardag. För min roll i församlingen. För församlingen som helhet. För dina barn. För framtiden. Just nu så ser jag inte. Jag har en fysisk syn, men jag ser inte. Jag har ingen vision. Jag vet inte vägen vidare. Jag vet inte hur det här ska liksom gå framåt. Men jag tror att Gud vill tala. Att han vill upprätta visionen. Att han vill tala konkret till dig det här året. Påminna dig om löften. Visa dig nya löften. Det är vad jag tror och det är vad jag ber. För några år sedan var vi på ett möte i Turkiet. Vi hade en gudstjänst där och det var en härlig brokig skara samlade. Några kom direkt in från baren efter att ha varit i baren hela natten. Och så fick vi predika evangeliet. Och jag satt med en kvinna, hon var väl kanske lite äldre än mig då, som kanske jag är nu då. Och hon hade ingen glädje i sin blick. Hon hade ingen vision, hon hade ingen framtids liksom dröm. Hon bara kände att det här är liksom, det var liksom tomt. Och så fick jag be för henne. Och så känner vi, både hon och jag, hur Gud rör vid henne. Och hon sitter, från att ha varit ganska apatisk i sitt utseende och ganska så ledsen i sig, liksom hela blicken så här. Så jag måste ju titta på henne när jag ber för henne. Så jag sitter bara och tittar och så ber jag. Och så gråter hon och så ser jag hur hela ansiktet bara spricker upp i ett leende. Och vi fortsätter att be och jag bara säger, Gud, nu gör du någonting här. Jag vet inte vad som händer, men någonting är det som händer. Och så berättar hon för mig efteråt om hur illa det har varit. Att hon inte alls har sett någon väg framåt. Och helt plötsligt så bara får hon känna och uppleva hur Gud börjar tala till henne. Ge henne mål, vision, mening. Om du har förlorat hoppet, glädjen, så tror jag Gud vill fylla dig med ny vision, med ny glädje inför det här året som ligger framför. Amen. Det är fantastiskt att få dra sig nära Herrens hjärta, att få dra sig nära Jesus och få låta han få tala. Och det är någonting som vi också behöver göra, som jag behöver göra för att liksom få rätt kurs igen. Och jag tänkte vi skulle ta en stund där vi faktiskt gör det just nu. Jesus, jag tackar dig för din nåd och din kärlek. Jag tackar dig Fader för att du älskar. Jag tackar dig för att du älskar så mycket att du valde att dö på ett kors. Jag tackar dig Fader för att du vill dra oss ut från hopplöshet och ge oss hopp. Tackar för att du vill dra oss ut härifrån blindhet till att ge syn, Herre. Jag tackar dig Fader för att du, Herre, är den som vill visa vägen. Du är den som vill möta oss mitt i det som vi står i, Herre Jesus. Tackar dig Fader för din nåd. Tackar dig Jesus för din nåd. Halleluja. Så skulle jag vilja fråga dig om du är här idag och så känner du så här. Jag behöver komma till Jesus. Jag behöver Jesus i mitt liv. Jag vill lämna mitt liv till Jesus. På nytt eller för första gången, så räck upp din hand så vill jag be för dig. Tack Fader för att du ser dessa personer som behöver dig Jesus. Tack för att de vill lämna sina liv i dina händer. Och tackar för att det är den bästa och tryggaste platsen att lämna sina liv. Jag ber Gud att du ska göra någonting nytt i deras liv och deras hjärta den här dagen. Från den här dagen och framåt så ska det inte vara detsamma. Tack för det nya livet. Tack för att du gör någonting nytt, Herre. Tack för frälsningen. Tack för befrielsen. Tack för det eviga livet, Herre. Halleluja. Jag vill välsigna mina vänner på ett speciellt sätt i Jesu namn. Men att vi fortsätter blunda så vill jag fråga dig om du är här och känner att jag har tappat hoppet. För mitt eget liv eller för församlingen eller för människor i min närhet. Det är någonting som gör att jag känner mig ledsen och bruten. Tackar dig Fader för att du fyller på med ord från din himmel, från din tron, Herre. Tackar dig Jesus för att du vill göra någonting nytt ibland ditt folk. Jag ber dig Gud att du ska möta dessa personer som känner att de behöver hopp. Kanske en hopplös situation, Herre. Jesus, jag ber att du ska fylla på med din hopp, med ditt liv, Herre. Tackar dig Fader för det, Herre. Tack för att när allt hopp var ute så trodde Abraham, så som vi tror, Herre. Förvandla situationer, vi ber om dig i Jesu namn. Hjälp oss att lyfta blicken emot dig, Herre. Halleluja. Jesus. Amen.